With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Det är onsdag och nu är det äntligen dags för Bagge och Brobacke podcast avsnitt 15. Tjena David, vi är tillbaka. Hur är läget?
God förmiddag. Jo, riktigt bra. Jag har blivit lite kallare i luften och vattnet, men i övrigt är det kanon.
Hur går det med brädan?
Ja, jättebra. Hade en liten incident där jag körde av en fena, men det är en ny som jag ska gänga på idag här. Så jag ska ut och köra efter podden här.
Härligt.
Men jag tror nästan det får bli våträkt idag, för det har blivit märkbart kallare i vattnet. Det är väl ner än 7-8 grader sedan förra veckan. Så att vi får se.
Du, hur ska vi prata lite börs? Det är därför vi är här. Lite marknad.
Ja, det är väl vettigt. Det är väl lite det podden handlar om. Ja, man kan väl väldigt enkelt sammanfatta senaste veckans handel med att det egentligen inte är någonting alls. Varken i USA eller i svenska OMX. Däremot så är det ju, Europa har ju gått lite starkare än Sverige här nu sista dagarna. Men jag tycker att det står och väger. Det är lite, ja, vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Jag tycker att mycket av det vi har pratat om finns fortfarande kvar som kortsiktiga varningstecken för augusti. Tioåringen, om vi tittar på långräntorna, har vikt ner på nytt. Ser ut som den skulle vilja testa julilägst, det här på 1,13 amerikanska tioåringen som vi pratade om. Och skulle vi få ett bryt där så ser vi nog 1% ganska snabbt där. Det intressanta är dock att vi har sett fortsatt short covering i långa bonds då, utav CTAs och så, som har legat kort det här. Det känns ju som att långräntan är inne i en bottenformation då, med en risk, en final speak på nedsidan då. Men jag tror att som vi har pratat om senaste veckorna, att eller egentligen sen vi började podden, att vi skulle ha en räntebotten under sommaren, och jag tror att den kryper allt närmare för en stigande långränta under hösten och in i våren.
Även tyska tioåringen där har ju också kommit ner och är vid de där viktiga nivåerna i början av året då. Så håller ihop än så länge bunden. Mm. Så det ger väl samma bild även där, skulle jag säga, som amerikanska tioåringen.
Ja, jo, jag har inte gjort någonting nytt i förvaltningen egentligen. Jag har hedgat upp lite grann nu här på morgonen. För en på kort sikt då, om vi tittar framåt 1-3 veckor, ungefär 50% nettoexponering, och sen har vi ju de en hel radda med lite längre derivat på fortsatt då, som är lösen i europeiska calls då, med lösen in i nästa vår som ligger på då. Vi har inte gjort några förändringar annars. Vi köpte europeiska banker för 2 veckor sedan, har ju fått en fin studs, inte varken tagit hem vinst eller lagt på någonting mer där. Inte gjort något ytterligare i Kina efter det senaste köpet där på förra veckan, precis innan Kina-specialen där. Utan legat ganska still den här veckan och har egentligen inte hänt så mycket börsmässigt heller då. Viktigaste makro om man tittar den här veckan, om man ska nämna bara en datapunkt som kan bli lite action kring, är ju non-farm payrolls på fredag 14.30 då, som vanlig första fredagen i varje ny månad då. Och där är väntat 880 000 nya jobb då för juli. Och föregående siffra var 850. Så att vi får se om det blir Goldilocks-scenario igen som det blev i juli. Att den kom in lite sämre än väntat. Men skulle det bli en väldigt stark siffra så skulle väl marknaden kunna börja oroa sig lite igen då för Fed. Och blir en väldigt svag siffra av någon anledning så finns det väl skäl till oro därmed att ekonomin inte är så stark som man trodde. Men det vet vi först på fredag.
Mm. Jag vill bara stanna kvar lite i Europa. Jag tycker ändå det finns ett par punkter att lyfta där. Som du sa så har det ju inte hänt så mycket på en vecka. Men avsaknaden av volatilitet eller rörelser kan ju säga oss ganska mycket också. Speciellt när förra veckan var sista handelsveckan för juli då. Det vill säga vi fick månadsstängningar.
Just det.
Och för mig som tittar så mycket på pris, det är ju du också, men så är det där otroligt viktigt. Och om vi då börjar med att nämna tyska tioåringen, bunden, den i alla fall bromsat in den nedgången i räntan då. Så givet att det finns en räntebotten här i tyska tioåringen så ter sig det väldigt troligt att vi kommer få en trevlig utväxling i Europa i höst. Och europeiska banker, det nämnde du, det har du redan köpt och det blev ju en bra studs på den. Om vi ska hoppa in och bli lite mer specifika vad det är för nivåer jag kollar på där, då är det den här 20 dollar i EUFN, det vill säga European Financial ETF, och vi handlas precis där. Så att den är verkligen på gränsen och som sagt kan bli en riktig, riktig vinnare tror jag höst om det här fortsätter och håller ihop då. Om vi tittar bredare på Tyskland så finns det en ETF som heter EWG och vi handlas just nu faktiskt precis vid 2007 toppen då. Så att det har ju varit en del prat om Meltup och sådär och förvisso så har ju Europa liksom varit i en stark kortsiktig trend, men om vi zoomar ut väldigt länge så har vi inte gjort någonting på 13 år. Och det är klart att en etablering ovan en 13-årig motstånd, det måste vi ju tolka som styrka. Och det är ju där själva Meltupen ska börja för mig då någonstans. Inte kanske de här 4 månaderna av sidledeshandel som ändå har varit i DAX och i EVG och sådär. Utan det är ju vad som kommer sen som kanske blir det ännu intressantare då.
Mm, absolut, håller med.
Och det finns ju mer, om man säger, positiva saker som, även om det inte var några stora rörelser den här veckan, som jag ändå tycker var, liksom, man får lägga till det positiva lägret. Och bland annat Regional Banks pratade jag om förra veckan. Jag ville inte att den skulle hamna under 2018-topparna, det vill säga 60 dollar i den ETF-en. Och vi lyckas än så länge försvara den nivån, så det var en bra månadsstängning. Så är vi över 60 dollar i Regional Banks KRE så är det definitivt ett styrketecken inför hösten för mig. Emerging Markets, samma där, vi har haft rejält liksom bäs, dels på grund av Kina men även emerging markets lite bredare, men vi lyckades studsa bra på 50 dollar då, i EEM som var den ETFen som vi kikade på sist, så det är nivån att fokusera på där. Jag tycker fortfarande det ser okej så länge vi är över den då. Och vad hade vi mer på den positiva sidan? Jo, vi måste ju nämna, även om emerging markets har gått så att säga ganska dåligt nu här senaste tiden, tittar vi på till exempel basmetaller som annars brukar vara ganska korrelerade med emerging markets, så har de faktiskt fortsatt att gå jäkligt bra. Du har stål, du har koppar och så vidare och så vidare. Så att det för mig står ut, att basmetaller, och om man vill liksom handla en bred ETF mot det, då kan man titta på DBB, att den håller ihop så bra och nästan är på väg att göra nya högsta. Det säger mig liksom att det finns en rejäl underliggande styrka i den sektorn. Så det tycker jag också vi får lägga på den positiva högen. Och så slutligen då, så är det ju tech som har fortsatt att se ganska starkt ut ändå. Vi bryter upp när vi tittar på semiconductors, så har den inte på något sätt kraschat utan den håller sig där uppe. Vi har också FDN, Software, Sky. som är Cloud ETF, som alla håller ihop relativt bra då. Så att vi har nu ändå ganska många datapunkter som ser okej eller bra ut. Det är ju inte på något sätt så att vi har fått brett att allting ser bra ut, men vi får ändå lägga mer pusselbitar i den positiva korgen nu än vad vi hade bara för några veckor sedan, tycker jag ändå, när vi tittar.
Om vi ska titta på... hade vi haft en videoinspelning här, hade man sett att jag sitter och nickar väldigt instämmande till din, till dina ord.
Och det är ju klart sådär, om vi ska börja prata lite om relativ svaghet och relativ styrka, jag tycker det är otroligt intressant. Någonting som har varit en riktigt dålig trade som gick otroligt bra här tidigare på året och även förra året då, det var den här Jets-ETFen, Global Jets, och det är alltså mot flygbolag. Och nivån där att fokusera på, tror jag, det är bottnarna från 2016-2017, det vill säga 21 dollar. Och vi lyckades studsa där, vi håller oss fortfarande över den nivån. Så om inte flygbolagen, som borde vara det sämsta korten i leken, om inte de bryter ner här, om de kan liksom försvara det här momentumet, eller den här botten vid 21, då är det också någonting som är ett rejält styrketecken och kanske någonting som vi vill komma in i också då. Så att det finns ju, det börjar ju se liksom, se trevligare ut på sina håll, och då är det framförallt i value-traden. Om vi ska hoppa in på det som fortfarande, eller vill du lägga till något här innan jag fortsätter?
En snabbt inlägg bara. Vi har ju blivit kallade för allt möjligt där ute sen vi drog igång, exempelvis Bass-podden och så vidare. Och som ni hör nu så börjar vi svänga med positiva. Och det har att göra med att den traden som jag och Nils fokuserar mycket på, det vill säga reflationstraden, återhämtningstraden, finns olika namn på det, men att långräntorna kommer igång under hösten. Vi var ju negativa till den här under sen vi drog igång podden, för vi tyckte allting var väldigt toppish. Och relationen mellan value och tillväxt har ju nu satt sig en ungefär 12% sen i topparna i mars-april. Så att det är den traden vi vill komma in, eller som vi är inne i, men vill addera på ytterligare nedställ för outperformance under hösten och in i våren. Så att man ska inte tolka det som att bara för index är på all time high så är vi väldigt bullish helt plötsligt, utan det är mer vad vi tittar på för typ av sektorer och det vi gillar att kolla på.
Ja, nej, men sen mitten av maj har i alla fall jag haft fel om tech-racet. Där skulle man ju varit lång. Men om vi ändå börjar blicka över på det vi har varit kort, eller vad jag har varit kort till exempel, bara ta nu i juli, Kina är ner över 7%, transports är ner över 5%, small cap är ner över 5%, olja är ner över 4%. Så att vi har negativa tecken, vi har haft en rejäl korrektion, menar jag, på i faktiskt många sektorer sen vi drog igång podden.
Väldigt stor.
Och om vi lägger till då, om olja är ner 4%, small cap är ner 5% på en månad, transport är ner över 5, Kina är ner över 7, vad har gått upp under juli? Jo, bonds 2,5%, yen 2%, guld 2%, och det är ju bevis som vi lägger på den negativa sidan. Det är ju klassiska risk-off-sektorer som faktiskt har stigit med 2% under juli. Så att det är ju fortfarande en... alltså jag tycker ju att liksom, min analogi till 2004-2010, jag tycker fortfarande den håller. När man tittar på small cap och micro cap som har handlats... Ja, de har inte gjort någonting på 5 månader. Det är ju definitionen av en range, eller hur? Så att det man skulle
Tyskland
önska
är på samma nivå nu sedan 17 veckor tillbaka, va?
Ja, jag tror 16 april eller något sådär. Så att melt-upen, den, om den ska komma, så är det ju betydligt liksom större rörelser vi pratar om här i hösten än det som har skett nu då. Och om vi blickar över på, är det något annat, något jag kan tycka är intressant, vi får ju mycket liksom, får mycket frågor om OMX och sådär, och jag satt bara och samkörde Nasdaq OMX och ser att egentligen sedan april har ju de korrelerat väldigt, väldigt mycket. Jag har inte sådana här jättebra svar på varför det är så, men de är i princip upp nästan exakt lika mycket sedan april då. Det är lite oklart varför. Men så ser det ut. Mm. Vad har vi mer som jag tog med som jag tycker är intressant? Nej, men det är väl framförallt det. Vad har vi sett mer? Ja, mer liksom relativ styrka i då. Jag tror jag nämnde det. Brokers Dealers Index ETF ser också starkt ut, och man kan komma ner på liksom även enskilda namn där som handlar starkt. Så att vi har klara liksom luckor av svaghet, men vi har också, framförallt tycker jag då, om jag säger igen, att vi ändå inte fick några större avförsäljningar här sista veckan, förra veckan för juli. Det säger mig att om det blir ett ben här ner nu i augusti som är historiskt svagt, så bör vi titta på de här sakerna som ändå har hållit ihop relativt bra då, för att börja titta på att köpa det.
Instämmer. Ska jag hoppa in på lite indexnivåer och liknande?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nande.
Det tycker jag.
Vi börjar med S&P då. Jag har inte gjort så jättemycket sista dagarna som vi var inne på. Men gjorde ju en topp i juli på 43,94. Vilket också var ett stöd under förra veckan. Då. Så skulle den knäckas, vilket inte är speciellt långt ner härifrån, då får vi en kortsiktig säljsignal faktiskt ner mot 42,57 som var julilägsta då. Och även topparna tidigare under våren. Skulle den också ge vägen på sikt under augusti då tittar vi ner på 41,64 eller ner mot majlägsta då, som någon form av worst case. Jag tror nog inte riktigt vi kommer ända ner till majlägsta med tanke på hur mycket sektorrotation vi ändå sett. Då måste tech ge upp ganska mycket varmluft i så fall för att vi ska få den lite större nedgången. Det är väl en 7% ungefär ner härifrån. Då kommer vi se ett ganska en bred nedgång, och då måste du nästan ha en ganska skarp trigger i marknaden som en väldigt oväntat Hawkers Jackson Hole eller liknande i slutet av augusti.
Och som det kan ju förändras där, men som det ser ut nu om vi kollar på de där tech ETF:erna liksom software och semis och så är de ju snarare liksom sugna på att bryta ut på uppsidan än att ha kommit ner i rangen. Så att det ska ju till en ganska stor rörelse i tech då för att en sån grej ska materialiseras.
Ja, och tittar vi på S&P så det är inte så jättelångt ner till den här lång trendlinan från uppgående trendlinan från november förra året då. Även om den skulle brytas så tror inte jag att toppen är inne för den här liksom bullrunnen totalt sett. Utan att vi får i så fall en liten shakeout i marknaden och många kommer bli väldigt negativa börsen. Vilket då kortsiktigt skulle vara en contrarian move då för köp då in i våren i alla fall. Det känns som en mer viktig topp kan sättas på marknaden ungefär mellan 8-10% högre än vad vi står idag då. Både här hemma i Europa och även på S&P då. Vi pratade förra veckan om S&P Growth Index. Tillväxtbolagen, kortsiktigt toppish. Har kommit ner lite sedan dess faktiskt. Ser väl inga direkta styrketecken där. Vi har negativa divergenser och skulle kunna sätta sig ett par procent till i augusti, och det skulle i så fall tynga även på S&P då, så länge inte som value får en väldigt tillväxtskjuts. Och då måste i så fall också långräntan vända upp ganska skarpt. Men vi får väl se. Jag tycker det ser ut som det finns lite risk för en vidare nedgång även där då kommande veckor. Men att man ska köpa value och cykliskt på nedställ. Eurostox, samma där egentligen. Gått starkare än de andra indexen nu sista veckan. Men det är framförallt 40,56 som är en viktig stödnivå där. Ger den vika så tittar vi nog ner på majbotten där på mellan 3900 och 3850 som skulle vara någon form av lägsta då för innan ett riktigt bättre köpläge kommer upp då. Så vi gör ingenting mer i Europa än vad vi har gjort. Vi var inne och handlade i Europa för 2 veckor sedan på det raset vi hade det i juli men har inte gjort någonting mer sedan dess då. DAXen ser ungefär likadan ut. OMX, där har vi väldigt viktigt stöd förra veckans lägsta, 23,53. Vi har även negativa divergenser i veckodiagrammen. Och skulle 23,53 i vika så är det ju framförallt då 22,80. Det var ju där vi var för 2 veckor sedan. Så det går ganska fort. Det har studsat 100 punkter nu på 2 veckor. Och under där då så tittar vi på då 21,88 vilket också är då lägsta från i maj. Tiden då. Får vi se om vi kommer ner dit, men det borde i alla fall kunna bli lite svaghet under augusti då. Vi pratade ju Kina förra veckan och du har också varit inne på Kina i det här avsnittet. Tänkte bara följa upp det. Vi har ju fått en ganska fin översåld bounce i Kina. Både i Shanghai och i Hongkong nu senaste dagarna. Inte minst tidigare den här veckan. Och det som saknades på nedstället förra måndagen, det är ju lite positiva divergenser för att bilda en mer stabil botten i indexen. Och det är absolut någonting som fortfarande skulle kunna vara aktuellt. Och att vi får en något lägre botten då under augusti än vad vi fick i slutet av juli då. Vilket skulle vara ett mer ordentligt köptillfälle då. Så att vi har inte köpt något mer i Kina men jag är sugna på att addera på nedställ i augusti där då.
Om vi nu ska få en inflationstrade här i höst och inte globalt börser ska packa ihop, då ska ju emerging markets och Kina börja vända upp och CQQQ som var den där China Growth ETF:en. Jag vet att jag retweetade en graf som kom upp här och det är rätt intressant att den här drawdownen som man är i nu, 40%, det är den värsta drawdownen på 10 år där borta.
Ja.
Så det är en stor drawdown och liksom, vi har varit inne och pratat om lite mer finliriga nivåer, att vi kan få ett ben ner till dem. Men om vi försöker zooma ut, om inte världens börser ska packa ihop i höst och inflationstraden ska på och dollarn ska börja vända ner och räntor ska börja vända upp, då borde nog ändå Kina börja gå bra i emerging markets. Och det som gör mig lite sådär, jag har inte köpt något ännu där borta, varken emerging markets eller Kina. Jag var ju kort Kina förut som ni har hört. Men det som gjorde mig sådär extra, en sentimentsgrej som man kanske inte kan kvantifiera, men som tycker jag liksom, historiskt har varit en ganska bra indikation på att det börjar närma sig en lokal vändning, eller en vändning, en trendvändning. Det är ju att Economist nu drog ut en framsida på att emerging markets har dött och liksom tillväxtmotorn har stannat och så vidare. Och jag vet att de som följer med på Twitter så har ju pratat om de där framsidorna förut. Vi hade ju bland annat toppen februari 2020 på techaktierna. Där var de riktigt bra på contrarian. Då hade räntebotten i förra sommaren runt 0,5. Där lyckades de också träffa med sin framsida och sådär. Så att det är klart att om man nu är bull Kina, bull emerging markets, det är ju inte skittrist att Economist slänger fram en framsida som säger att emerging markets just dog. Liksom. Det är en
klassiker.
Ja, sen i sig är det inte så mycket, men lägger vi på det med den andra datan så är det ändå något att notera.
Ja, och på tema utzoomning då, så är ju posterboyen för hela det här techraset i Kina, får man väl ändå säga, Tencent, som vi pratade ganska mycket om i förra Kina-avsnittet. Men den är ner 44% sedan toppen i februari. Och har ju, och tittar man i långa veckodiagram tillbaka från liksom 2005-2006, så har ju RSI, alltså styrkan i nedgången, det har inte varit så här översåld sedan oktober 2018. Lägger vi in då att sentimentet är liksom mer eller mindre bäckmörkt både kring Tencent och kring liksom Kina i stort, då känns det ju, tycker jag, att det är nu man ska börja vara contrarian. Både vad gäller Tencent och Kina i stort. Köper man Tencent, så tar man ju, det är stor konglomerat, så det är egentligen, det är ju väldigt många olika delar i Tencent, men då har man ju en specifik, det blir ju klart att det blir mer, betydligt mer bolagsspecifik risk än att köpa ett ETF eller ett index eller en fond. Men jag tycker att senaste gången som Tencent var så här översåld i RSI, alltså då i oktober 2018, det var ju också ungefär botten, och sen så gick aktien 300% fram till toppen i februari som vi hade i tidigare år. Nere på trendlinan 200 dagars i vecka, vilket den egentligen aldrig har stängt under heller. Så vi är ju flörtar med den, och jag tycker helt klart att den börjar se intressant ut på nytt. Mm.
Några andra aktier, om vi tittar på hemmaplan, som har fortsatt ner, det är ju den här trion, Evo, Embracer, Kambi. Jag vet att det kommer ut nyheter som folk pratar om. Jag försöker ju fokusera på priset, och ja, det var återigen, jag menar, de andra, eller Embracer och Kambi gjorde ju nya lägsta förra veckan. Evo studsade ju upp hela vägen till 1600. Ska vi ta och slå lite ett slag för teknisk analys igen då? Vände ju exakt på samma motstånd som det gjorde förra gången, och sen är vi okej, inte hela vägen ner tillbaka, men vi är ju en bra bit ner då. Så att det var ingen köpsignal där som realiserades över 1600, utan veckan stängde en bra bit under 1600 och nu fortsätter det ner då. Så att OMX är väl upp sen vi drog igång den där podden, eller jämfört med de aktierna då, så fortsätter spreaden att öka. Så att om vi nu får en avförsäljning i OMX, kommer det fortsätta att trycka ner de där aktierna, jag vet inte, men det har ju gett oss en ledtråd där, att det har funnits liksom en relativ svaghet. Folk har varit irriterade när man har skrivit om aktierna eller tittat på dem, och folk har frågat väldigt mycket också om dem då. Så att vi får se om det blir kapitulation snart, och det kommer vi ju se då i priserna först, misstänker jag. Men vi har ju inte fått det ännu, utan nya lägsta tenderar ju att vara en indikation på svaghet, inte på styrka. Så mycket kan jag väl säga.
Mm. Ja, jag satt och tittade på amerikansk cyklisk aktie mot defensiva aktier, och det är en relation som påminner om liksom value mot growth också då, men lite andra sektorer. Och där hade vi en väldigt stark uppgång i en liksom, kan ju betecknas som en liksom våg 3, den starkaste uppgångsfasen upp till mars toppen ungefär i år, och sen dess har vi haft en väldigt fin, lite sidlänges men nedåtlutande rekyl sista månaderna. Kan finnas lite till på nedsidan och ge där, men det är en helt klart en formation som jag tycker ser väldigt intressant att köpa då, på nedställ. Så att vi också väger in i det här med att fokusera på cyklisk value och banker och den traden för andra halvåret och in i våren. Bankerna är också intressant eftersom de inte har gått ner speciellt mycket nu, eller de studsade ju väldigt bra de sista två veckorna som vi var inne på, och nu när långräntorna har vänt ner igen så visar ju bankerna en väldigt bra motståndskraft i den senaste ränterörelsen, vilket man helt klart får se som ett styrketecken, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Där konfirmerar att banker kan vara ett bra köp då för
Och det är ju, jag sa det förut, det är regional banks i USA som har liksom försökt göra en botten. Du har ju köpt europeiska banker som blev fantastiskt, eller med riktigt bra utveckling på så kort tid, och det är också där viktiga nivåer, och sen har du XLF också, så att vi ser ju också i Sverige, så att vi ser ju liksom en styrka i banker globalt då, om nu räntor bottnar här och allt det där vi vill se i höst då, så Ja, det är ju på flera ställen i världen.
Absolut. Kan det bli en liten, den här liksom, som många har pratat om i så många år, att äntligen är det dags för Europa? Så låter det ungefär i början av väldigt många år när man har suttit. Mm. Och sen handlar vi in en bit på året och så tar USA över stafettpinnen igen. Så även i år.
Alltså, det som talar emot det...
Det kan väl bli ett Europa, ja.
Det som talar emot det ändå, måste jag säga, är att den svagheten vi har sett i emerging markets, som ändå någonstans påverkar Europa mer än vad det gör i USA, och den styrkan vi ser i USA, jag vet att jag tweetade någonting om det och så här, den spreaden, varje gång det har hänt sedan 1988 så har emerging markets fortsatt och handla ner nästkommande månader då. Så man har tittat på avkastning fram till sista juli sen 1988, och när spreaden har varit så här stor mellan USA och mellan emerging markets, så brukar emerging markets fortsätta ner nästkommande månader. Historien är ju aldrig en det är ju aldrig liksom en att vi vet vad som kommer hända, men ska vi följa historien, då kommer vi ha fortsatt svaghet i emerging markets och därmed kanske också även i Europa. Och för att bli konkret då är det emerging markets, då är det 50 dollar jag kollar på i den ETFen EEM då. Och varför är den så viktig? Jo, det är ju den där toppen från 2008 då. Så att det är den jag sitter och kollar på. Så vi vill ju inte fallera en 12-13 årigt motstånd som vi just började krypa över. Det är ju inte bra liksom.
Nej, och sen är frågan om den här gången, jag menar, oftast är det ju så att när vi ser toppar och väldigt skarpa rekyler ner i Kina emerging market, så brukar ju västerländska börser och USA också följa efter ett par månader med lite time lag. Däremot så är det ju så att det är ju faktiskt inte så att Kina har inte rasat för att det går otroligt dåligt för landet, utan det är ju mer de här alla nya regler kring diverse, framförallt inom tech då, som man nu städar upp i regimen där borta, och som egentligen inte påverkar den underliggande ekonomin så där fasligt mycket då.
Fast jag tror tror jag ändå man ska vara för, alltså nu är jag generellt så att jag försöker ju aldrig leta förklaringar på prisrörelser, men jag tror man ska ändå vara ganska försiktig med att tänka att man har, jag menar, att man fundamentalt vet redan nu varför det ser ut så.
Nej, men du har ju där,
om jag vågar,
Nej, men där har du förklaringen till varför basmetaller inte har sålt av exempelvis. Därför
så kan
att
det vara.
Det har varit ganska ändå, den stora nedgången har ju kommit inom tech, om vi säger så, och det, utav sina skäl.
Nej, men absolut, att stål och koppar ser ut att kunna bryta upp mot det högsta, det är ju såklart inte en indikation på att konjunkturen är på väg att gå åt skogen, utan snarare en het konjunktur då, antar jag. Så det köper jag ju absolut.
Ja, andra divergenser om man tittar i marknaden, det är ju egentligen inget nytt, det har varit inne på. Vi vet att volatiliteten både på Russell i Tyskland, VIX på DAX eller på S&P är ju betydligt förhöjd mot vad den brukar vara vid ordentliga bull markets. Jag menar, vi har en VIX på 18,5. I normala, liksom riktiga starka bull markets så brukar vi ju snarare vara mellan typ 13 och 14 någonstans. Så det är ju ordentligt över. Vi har så där har vi en divergent mot index som vi har haft nu de senaste månaderna. Gäller inom Nasdaq, om man kollar på den vollen. Gör inte, Nasdaq gick upp och gjorde en ny högsta, vollen gör inte en ny lägsta och så vidare, va? Och så har det också, liksom vi har haft sista månaden också, vi har en svag bredd i marknaden. Betydligt fler aktier som var med och drog under Q1 än vad det är nu. Alltså vi har negativa divergenser om vi tittar på 20 dagars glidande både i Europa Europa och även i USA då. Och i USA, vi har en liknande bild också om vi tittar mot 200 dagars. Det är betydligt färre aktier som sätter nya högsta index, gör det va? Så att det finns ju de där varningstecknen i marknaden, vilket också återspeglar sig i sentimenter ute generellt. För att det är väldigt, om tittar man på alla möjliga typer av positionsdata och typ fear and greed också, så är de ju snarare neutrala eller nere på fear än väldigt bullish då. Vilket gör att jag tycker det väger också in att vi liksom inte ser toppen på börserna här och nu, utan att vi ska ha en ganska ordentlig pain trade där de sista kastas in i marknaden då, in i nästa vår då.
Spännande.
Har du något att säga om dollarn här?
Nej, jag tycker väl återigen, som jag var inne och nosade lite på förra veckan här, jag tycker liksom, jag har ju tagit av en del dollarexponering. Jag ligger fortfarande kvar med ett par procent av boken i kort euro mot dollar. Jag är lång dollar mot SEK, men sen har jag en lite större del som är lång yen mot dollar då. Och den har ju faktiskt levererat ganska bra. Jag tror att ska vi få ett risk-on-scenario höst här, då ska man nog släppa lång dollarexponering. Och i så fall så tycker jag det är pundet som ser intressantast ut. Jag är inte inne där ännu, men den, långsiktigt så är det otroligt intressanta nivåer som vi handlas vid. Då kommer jag nog göra mig av med mina dollar. Men ja, det är ju inte på något sätt så att det har vänt om helt ännu. Så att, jag tror att precis som i det mesta andra vi tittar på, så är det liksom står och väger mycket just nu. Och jag vet att hade man varit kortsiktigare så är det lätt att bli liksom... liksom få mycket breakout-signaler åt ena och andra hållet. Det gäller en massa tillgångar. Det som är fördelen, man kan backa ut och zooma ut lite, det är att man kan vänta på och få liksom bekräftelse på riktningen, och vi har inte sett någon bekräftelse ännu. Så att risk off, dollar upp, yen upp, och inflationstraden ner skulle vi få det, men det är ändå scenario 2 då, måste man väl ändå säga då.
Ja, kortsiktigt dollarn har ju varit, gick ju starkt fram till, som vi var i, ja, vår syn då, att det skulle ha en stark dollar upp i sommaren. Det hade vi nu, sista 2 veckorna har ju dollarn kommit ner, gjort en ganska fin rekyl. Jag tycker det ser ut som att dollarn under augusti ska ha ett ben till uppåt då. Och vilket också skulle kunna, eller kommer få, att eurodollarn får ett mer avslutande ben neråt då, mot liksom 1,17 någonting. Men jag tycker att framförallt eurodollarn, som börjar liksom ganska fin bottenformation i veckografer, vi har översålt i veckostokastik. Jag tror ju att det är den avslutande rörelsen för dollarn, och sen att vi står inför dollarsvaghet under hösten då. Och just eurodollarn, bara för att hålla sig kvar där är ju, om man ska göra någon form av aktieread till det, så brukar H&M vara en utav vinnarna på en starkare euro och en svagare dollar då, som har mycket av sin försäljning i euro, men merparten av inköpen i dollarn då. Så att så som eurodollarn går brukar också H&M-aktien utvecklas då, vilket också är en pusselbit till varför jag har lyft in H&M då under senaste veckorna.
Ja, men 1,17 eurodollar, absolut, jag köper det. Den är ju superviktig liksom, i den stora grafen. Och kommer vi ner där igen och liksom stannar upp, då kommer jag nog sälja min dollarexponering. Som du säger, då ska vi börja korta dollarn mot massa saker i höst. Det kan ju bli intressant.
Det kan bli väldigt intressant, och det skulle ju spela vår övriga syn som handen i handskar med råvaror och reflationstraden i stort då.
Cool!
Nej, så mycket mer har inte jag att komma med idag.
Inte jag heller. Vi har ju varit igång ett tag nu också. När kommer du tillbaka till stan då?
Nästa söndag. Ge mig 1,5 vecka så är jag i stan.
Ja, det låter bra. Du får ha det så skönt. Ta det lugnt med brädan. Så hörs vi. Och tack till alla lyssnare. Fortsätter att lyssna. Kul. Det blev ju lite annorlunda under sommaren här, men det ändå tycker jag var roligt att vi har varit igång.
Verkligen.
Så fortsätt att höra av er. Frågor, funderingar. Kul att ni lyssnar. Tackar för mig.
Kanon. Ha det gott. Bra, tack själva. Vi hörs. Tack, tack. Hej då, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.